Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Där och då inledningsvis fick jag intrycket att det var en ganska nedstämd person. Hon motsatte sig häktning, men jag såg inte riktigt någon glöd i henne, så att säga.
Och det är en intressant fråga där med pengar. Vi pratar om 2-3 miljoner som du har lurat av tre av de här herrarna på 2-3 år. Vad har pengarna tagit vägen? Vad har du gjort av dem?
Det kan jag inte svara.
Dessutom är det ju det här med romans bedrägeri. Det finns ju någonting med det som gör att folk som utsätts för det här känner en exceptionell skam. De anmäler inte ens frivilligt ibland, utan tänker ju bära det här själva då i ensamhet.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Om jag får säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Tinderbedragerskan på Gotland. Det är november 2022 och på tre olika orter i Sverige sitter tre lyckliga killar. Det är Johan på Öland, Marcus i Västerås och Viktor på Gotland. De känner inte varandra, men de är alla nykära. De har alla tre mött kärleken på Tinder och livet leker. Johan och Viktor har träffat sina kärlekar några få gånger. Marcus har bara haft kontakt med sin kvinna på nätet. Och de är alla jättekära. Fast det finns ett problem. De är, utan att veta om det, förälskade i samma kvinna. Och hon är inte kär i någon av de tre. Hon är bara ute efter deras pengar. Hon är en notorisk bedragerska och har blivit dömd flera gånger. Vid den här tiden är hon 34 år och kallar sig för Camilla Eriksson, men har egentligen ett annat efternamn. Första gången hon dömdes var 2014 för bedrägeri för att ha fått förälskade män att ge henne pengar. Pengar hon lurat sig till. Men nu är hon alltså fri och på gång igen. Den första som får kontakt med henne är Marcus i Västerås. Han hittar henne på Tinder i december 2019 och det uppstår tycke direkt, tror han. Hon är snygg, rolig, charmig och väldigt kontaktsugen. Hon berättar att hon är tandläkare och bor i Stockholm. Och för Marcus är allt en fantastisk upplevelse. Äntligen tycks han ha träffat den rätta. Men hon har problem. Hon är sjuk, har njursvikt och har inte råd med behandling. Och trots att han aldrig träffat henne på riktigt ställer Marcus upp med pengar. Pengar han egentligen inte har, utan lånar. I november 2020 är det Viktor som får träff på Tinder. Samma sak där. Hon är fantastisk, framgångsrik med två bostäder både på Gotland och i Stockholm. Men hon har problem, dels med sin egen hälsa, men hennes häst är också sjuk och hon har förstås inte råd. Så Viktor skickar pengar, pengar han lånar. Och sen är det Johans tur. Han får kontakt med Camilla sommaren 2021. Hon berättar att hon är AT-läkare på Karolinska i Stockholm och har en sommarstuga på Gotland. Och den här gången är det inte hon som är sjuk, bara hästen. Och så hade hon massa annat ekonomiskt strul och Johan lånade pengar och betalade. Sammanlagt överförde de tre killarna närmare 3 miljoner kronor till Camilla. Den första som blev misstänksam var Johan på Öland. Dels för att hon aldrig betalade tillbaka någonting och när han försökte prata om det så blev hon bara förbannad. Men också för att han upptäckte att hennes namn var falskt. För när hon besökte honom på Öland hade hon checkat in på ett hotell, men då hade hon plötsligt ett annat efternamn. Och det blir en kalldusch för Johan. Han inser att han har blivit lurad och tar kontakt med polisen och berättar vad som har hänt.
Han hade blivit väldigt intresserad av en kvinna som han kom i kontakt med via Tinder och Snapchat. Och han hade upplevt att det var en relation på gång. De hade även träffats i verkligheten någon enstaka gång. Och han hade upplevt att det hade blivit allvar ganska snabbt. Men det hade också visat sig att den här kvinnan behövde låna pengar till olika saker. Hon skulle sen betala igen till honom då. Men det var väl ganska dyra utgifter framförallt. Det var ju olika utgifter för hästar, veterinärkostnader, hästoperationer, hästtransporter. När den anmälan kom så vid det laget så hade han förstått att det var någonting som inte stämde.
Den vi hör här är Erik Wannberg, utredare på polisen på Gotland. Ja, det var verkligen något som inte stämde, inte alls. Kvinnan Johan förälskat sig i finns inte. Hon var en hittepåfigur. Hon hette inte ens det som hon sa sig heta. Misstankarna hade vuxit under de månader relationen hade pågått, men när han upptäckte att hennes namn var falskt, ja, då förstod han sanningen. Men då var det så dags. Då hade han blivit av med över 1 miljon kronor.
När han hade gjort anmälan vid det laget så hade han hunnit med att överföra ganska mycket pengar. Så därför var det rubricerat som grovt bedrägeri. Och det var ju ett så kallat romansbedrägeri. Det är ett ganska vanligt modus faktiskt. Mycket vanligare än vad folk kanske tror att det är.
När bedragna Johan gör sin anmälan hamnar den i polisdistrikt Syd som Öland tillhör. Och där börjar utredningen. Det tar inte särskilt lång tid att identifiera kvinnan som lurat Johan. Han hade ju hennes kontonummer och telefonnummer och polisen i Syd kunde snabbt konstatera att hon heter Camilla, drygt 30 år och bor på Gotland.
Ja, precis. Och då när de såg då att den här misstänkte var folkbokförd på Gotland så kom ärendet hit.
Så när Erik Wannberg kommer in i utredningen finns alltså redan ett namn. Ett namn på en kvinna som skulle visa sig var känd sedan länge hos polisen i Visby. Erik, som var rätt ny på sin post, hade visserligen inte hört talas om henne tidigare, men hans äldre kollega hade full koll.
Jag jobbade ju med en kollega som kände till den som hade identifierats via kontospårningarna. Direkt när vi får det här ärendet så säger min seniora kollega som har erfarenhet av henne att han förstår precis vad det handlar om och att han förstår att det här kommer bli flera ärenden och att det kommer röra sig om mycket pengar.
Ja, Camilla är väl känd hos polisen på Gotland. Första gången hon döms är 2011 då hon är 23 år gammal. Och det handlade då som nu om bedrägeri och bedrägligt beteende. Det blir inte ett särskilt långt straff, så redan nästa år är hon igång igen. I 2 år håller hon på innan hon döms än en gång. Och nu är hon alltså på banan igen. Och precis som Erik Wannbergs äldre kollega befarar finns det fler offer än Johan. Det tar bara några dagar så kommer nästa anmälan, den här gången från Marcus i Västerås.
Målsäganden i Västerås, den anmälan kom ganska kort efter anmälan från mannen på Öland. Och vid det här laget så hade vi börjat sätta igång och titta väldigt mycket på den misstänkte kvinnans konton.
och Marcus historia är samma som Johans. Han har träffat Camilla på Tinder och de har utvecklat en kärlekshistoria, tror han. Och till skillnad från Johan har han aldrig träffat Camilla. Hela relationen skedde på nätet. Men det hindrar honom inte att bli över öronen förälskad i henne. Men som sagt, hon hade problem. Det var ju det här med hästen, samma historia som Johan fått höra. Men som om inte det räckte, hennes egen hälsa var dålig. Hon hade njurproblem och behövde pengar till en dialysmaskin. Så Marcus skickade pengar. Överföring efter överföring. Också långt över 1 miljon kronor. Pengar som han lånat ihop och skickat till Camillas konto. Och de kontonummer hon använder blir det viktigaste spåret för utredarna. Ett spår som leder till flera offer som blivit lurade.
Då hade vi också sett stora insättningar från en tredje man som var det var väl 600 000 kronor och ett lån på 200 000 kronor. Vi tog kontakt med honom. Han berättade exakt samma sak som de andra två männen i princip. Att det hade börjat på Tinder och att det sen hade inlett sin kärleksrelation. Och den här tredje mannen då, han bor ju här på Gotland. Men då hade han hade ju trott att han hjälpte henne med en dialysmaskin.
Ett tredje offer alltså, Viktor på Gotland. Han hade också, som Johan, faktiskt träffat Camilla på riktigt. Hon sa sig bo på Söder i Stockholm men hade en sommarstuga på Gotland. Vilket förstås inte stämde. Och nu var det också njurproblem. Problem som kostade henne pengar. Pengar Viktor ställer upp med. Skillnaden mellan Viktor och de två andra offren är att han inte har anmält Camilla till polisen, utan det var Erik Wanberg som tog kontakt med honom och berättade om henne. Tre offer, tre killar, alla med ungefär samma historia. Men det slutar inte där.
Vi hittade också transaktioner från en kvinna i Stockholm som vi tog kontakt med.
Kvinnan i Stockholm hade en annan historia förstås, för här handlade det inte om något romansbedrägeri. Nej, de två hade träffats på en resa i Thailand. De fortsatte ha kontakt när de kom hem och Camilla föreslog att de skulle göra en resa till Sri Lanka tillsammans, vilket kvinnan i Stockholm tyckte lät kul. Camilla erbjöd sig ta hand om det praktiska, bokningar och annat. Allt kvinnan behövde göra var att swisha förstås. Och över 20 000 kronor senare slutade plötsligt Camilla höra av sig. Så nu är de 4 personer som blivit lurade. Men det är inte slut än. Camillas konto avslöjar ytterligare ett brott. Och nu är tomläget ett helt annat. Det är en kvinna som får ett mess från någon som utger sig för att tillhöra ett kriminellt gäng. Kvinnans man har precis blivit dömd till fängelse och i messet står att kvinnan måste betala, annars kommer mannen att råka illa ut i fängelset, väldigt illa. Kvinnan blir skräckslagen och för över närmare 200 000 kronor till ett konto. Men visar polisens utredning, konto tillhör inte någon kriminell person alls. Det är Camillas konto, förstås. På något sätt har hon fått reda på att kvinnans man dömts till fängelse och utnyttjar den informationen. Så nu är det 5 målsäganden, 5 offer, 5 personer som lurats på pengar, sammanlagt över 3 miljoner. Men bara för att polisen kan visa att de alla fört över pengar till Camilla behöver det ju inte i sig vara ett bevis på att de har lurats. Det krävs mer än bara kontoutdragen för att kunna åtala henne. Det krävs att kunna visa att hon faktiskt medvetet hittat på olika saker för att få pengarna. För själva bedrägeriet ligger ju inte att ta emot pengar utan att ljuga om varför man behöver dem och vad de ska användas till. Det måste finnas ett syfte att luras.
Sen behöver man ju också styrka vilseledandet. För annars är det ju i teorin kanske inget brott, utan Det måste ju vara bedrägeri för att det ska vara brottsligt att utredas av oss. Och då får ju de här tre männen berätta i uttömmande förhör om det här. De får också visa upp all konversation de har kvar, och det gjorde de också. De hade ju skrivit ganska mycket på olika plattformar som de hade avbildat. Om man tittade på de konversationerna efter datum så kunde man se hur olika former av vilseledanden sammanföll med de här överföringarna på kontoutdragen. Så att man fick jämföra kontoutdragen för varje person med vad de hade att berätta och vad de kunde visa upp för konversationer. Och då kunde man se att stora transaktioner föregicks av konversationer om till exempel en dialysmaskin eller att en häst skulle opereras och så vidare.
Konversationerna fanns där. Klara och tydliga meddelanden från Camilla där hon berättar olika saker hon behöver pengarna till. Saker som var påhittade, saker som blev ett verktyg i bedrägeriet. Men också saker som offren tycker är jobbiga. Att de gått på hennes lögner, att de låtit sig luras.
De berättar ju själva i de här förhören att de känner ju stor skam och de mår dåligt. Och det är naturligtvis stressigt för dem att de har förlorat så här mycket pengar. Det förändrar ju tillvaron fundamentalt. Det här med ekonomisk skada är faktiskt ganska allvarligt. För att när man sitter ner och pratar med olika målsäganden i alla möjliga ärenden som har blivit av med pengar, som är mycket pengar för dem, så yttrar det sig alltid konkret. Man får svårt att sova, det kan gå på immunförsvaret, man blir sjuk. Det kanske är att man inte längre råd att bo kvar eller göra de förändringar man behöver göra. Det får fundamental påverkan på ekonomin. Så det är ganska stort faktiskt.
Och förutom att ha förlorat pengar, förutom att hela tillvaron skakas om, finns det en faktor till. Skammen. Att de har gått på det här bedrägeriet. Att de har lurats till kärlek.
Dessutom är det ju det här med romansbedrägeri. Det finns ju någonting med det som gör att folk som utsätts för det här känner en exceptionell skam. Så de flesta som har gått på bedrägerier brukar skämmas väldigt mycket, och de anmäler ju inte ens frivilligt ibland, utan tänker ju bära det här själva då i ensamhet.
Nu tycker sig Erik Wannberg ha så det räcker. Nu har han de drabbades berättelser, nu har han chattkonversationerna. Det är dags för nästa steg, att gripa Camilla. Och det beslutet är det en åklagare som ska fatta. David Brisman Toplak var den som fick ärendet.
Jag blev kontaktad av polisen på Gotland. De hade ett antal bedrägerier som precis var i början av utredningen. Och då hade man fått en skäl misstänkt avseende dem, och då kom jag in som åklagare. Jag fick först en dragning lite kring hennes historik och att hon var dömd tidigare för liknande misstanke. Och på den vägen var det väl.
Kände du till henne sen tidigare?
Jag hade hört, det var en kollega till mig, ja, rummet bredvid i princip, som hade haft ett fall med henne tidigare.
Ja, hon var känd även på åklagarkammaren i Stockholm, Camilla. Och när David Brisman Toplak fick dragningen så var det ganska enkelt att fatta beslutet att hon skulle gripas.
Det som övervägdes var ju eventuella tvångsmedel ifall hon skulle frihetsberövas eller inte då. Och det ansåg jag var motiverat. Vi drog igång den processen relativt omgående. Jag beslutade om att anhålla henne i sin frånvaro. Om jag minns rätt så var det en torsdag morgon som det skulle ske. Polisen åkte ut och gjorde husrannsakan på hennes folkbokföringsadress.
Men det går inte riktigt som polisen hade hoppat. Så här berättar utredaren Erik Wannberg.
I slutet av mars så beger sig mina kollegor till hennes adress. Då är hon inte där.
Nej, när polisen kommer, ja, då är Camilla borta. Hon finns inte på adressen. Den enda som är där är hennes mamma, och hon säger sig inte veta var Camilla är. Det här blir förstås ett bakslag. Erik Wanberg och hans kollegor jobbar intensivt med att försöka ta reda på vart hon tagit vägen. Så här berättar åklagare David Brisman Topplack.
Vår utredare Erik, det fanns flera också involverade, kunde få fram att hon hade då åkt med flygplan från Visby till Arlanda och sen åkt vidare till Köpenhamn. Kunde vi se, dels fick vi då utifrån flygbolag, kunde också se att det fanns, genom att kolla då bankhistorik och kontohistorik, kunde vi se att det fanns flygbiljetter köpta. Så vi visste att hon hade lämnat Sverige på ganska goda grunder och misstänkte att hon kommer hålla sig borta så gott det går i princip. Köpenhamn var det sista spåret, eller ja, det sista vi kunde se i det här inledande skedet.
Ja, hon flyr Gotland samma dag som hon ska gripas. Först åker hon till Stockholm och sen vidare till Köpenhamn. Och där slutar spåren. Och från Köpenhamn går ju flygplan till hela världen. Så hon kan befinna sig i princip var som helst. Det här är naturligtvis frustrerande för utredarna. Nu gäller det att jobba brett, att förbereda formalian. David Brisman Topplack begär att få henne häktad i sin utevaro.
Så då fick jag ett häktningsbeslut i utevaro och då kan man ju komma in med en internationell efterlysning hos dels inom EU men också Interpol globalt. Så det var det första steget att försöka förhindra att där hon nu var, där skulle hon bli kvar så att säga.
Ja, nu blir hon alltså häktad i sin utevaro i Sverige och internationellt, inom EU men även i andra länder. Viktigt verktyg förstås, men helt oanvändbart så länge man inte vet vad hon är. Så nu är det bara att vänta. Och man behöver inte vänta så länge, för vad Camilla uppenbarligen inte vet är att utredarna har full koll på hennes banktransaktioner, och det blir hennes fall.
Och sen var det faktiskt via hennes banktransaktioner vi kunde se en del att hon befann sig, som vi förstod det, i Dublin på Irland. Att det var relativt regelbundet som det skedde transaktioner där. Så att vi utgick från att hon befinner sig inom ett relativt begränsat område då.
Irland är med i EU precis som Sverige är. Båda länderna godkänner också internationella arresteringsordnar. Så det borde gå fort. Men av någon anledning gör det inte det. Camilla grips visserligen rätt fort av den irländska polisen, men sen tar det tid innan hon kan föras över till Sverige. Varför det blir så krångligt, det framgår aldrig riktigt. Men hon sitter i häkte i en månad på Irland. Och en annan sak som också var märklig, mycket märklig. Hon får ta med sig telefonen in i cellen. Något David Brisman Topplack var tydlig med att hon inte skulle få.
I samband med att jag begärde en häktad utvaro och utfärdade den här europeiska arresteringsorden så gav jag också direktiv om att man skulle ta hennes elektroniska, ja, om det är telefoner eller surfplattor, dator i beslag så att hon inte kunde använda dem.
Så där sitter hon alltså i häkte på Irland i en månad med telefonen i cellen, misstänkt för bedrägeri. Så vad gör hon? Jo, det är självklara. Hon raderar alla sina meddelanden, de där hon lurar männen. Det tar alltså en månad för den irländska byråkratin att mala sig fram, men till slut lämnas hon ut till Sverige och rättsprocessen mot henne kan börja. Det första steget är att hon ska bli häktad och det sker i tingsrätten i Visby och åklagaren är med på länk från Stockholm. Det är första gången han ser Camilla, Tinderbedragerskan, på riktigt. Henne han hört så mycket om.
Där och då inledningsvis fick jag intrycket att det var en ganska nedstämd person. Hon motsatte sig häktning men jag såg inte riktigt någon glöd i henne så att säga. Jag kan tänka mig att det hade med resan att göra. Det blev relativt krånglig hemresa som blev uppskjuten och deras flyg blev inställt och så vidare. Så att, tyvärr blev det lite värre än det borde ha blivit när det gäller just den biten. Jag kan tänka mig att de var trött och sliten helt enkelt. Så det var det intrycket jag fick.
Och för utredaren Erik blev det också första gången han träffade Camilla när han förhör henne.
Jag tycker att hon var samlad och lugn och jag måste också säga att väldigt lätt att göra med då och i viss mån faktiskt väldigt samarbetsvillig.
Ja, hon berättar en hel del och i andra delar säger hon sig inte komma ihåg någonting, men hon erkänner att hon raderat meddelanden på sin telefon. Och det här är något som skulle kunna ha blivit ett problem, men det blev det inte, för även om hon raderat själva meddelandena från telefonen så framgår det till vem de har skickats och när de har skickats. Och den som har tagit emot dem har ju sparat dem, så bevisen fanns där. Oron att hon lyckas förstöra dem visar sig vara obefogad. Så förundersökningen är klar. Åtal väcks. Åtal mot en person som verkar ha försörjt sig på att lura andra under större delen av sitt vuxna liv. Så här säger åklagaren David Brisman Toplak.
Hon har inte haft någon egentlig sysselsättning när det gäller ett vanligt förvärvsarbete i någon större utsträckning. Utan det är de här bedrägerierna som försörjt henne, vad jag kan se, de senaste åren.
Och det är en bild som förstärks när rättegången börjar. Hon som lyckats lura så många. Hon som klarat av att bygga upp berättelser som offren gick på. Hon som kunnat måla upp en påhittad värld på ett så trovärdigt sätt. Var plötsligt osäker, osammanhängande och diffus. Så här lät den åklagaren bad henne berätta om sitt eget liv under 2020 och 2021. Att ge en bild av sig själv och hur hon levde. Ljudet är från rättegången.
Så, menar du generellt? Eller
liksom? Ja, men var bodde du då till exempel?
I Stockholm och på Gotland.
Och vad gjorde du? Vad hade du för sysselsättning eller vad gjorde du på dagarna?
Jag vet faktiskt inte.
Okay. Minst om du hade någon typ av sysselsättning?
Nej.
Hade du någon jobb?
Jag kan inte svara ja eller nej.
Hade du någon inkomst?
Nej, jag tror inte det.
Var du i ett förhållande med någon?
Ja, det tror jag.
Och när förhöret kommer in på vart pengarna tagit vägen, då blir svaret svävande, kan man säga.
Det är väl många som har liksom tagit del av de pengarna, tror jag.
Många som tagit del av dem? På vilket sätt då?
Men på olika sätt.
Okej. Okay. Kan du förklara det lite närmare?
Nej.
Okay. Varför kan du inte göra det?
Dels för att jag liksom vet exakt inte liksom vart de har gått.
Alltså du vet inte exakt?
Vart de har gått.
Hur kan du inte veta det, menar du?
För att om någon annan har tagit del av pengarna så vet jag inte vad den personen har gjort av de pengarna.
Okej. Okay. Men de gångerna någon annan har tagit del av pengarna, varför har de gjort det då? Eller på vilket sätt? Har du fört över pengar till dem, menar du?
Ja, så kan det ha varit.
Okej. Okay. Vet du, kan du prata någonting om hur många personer som har tagit del av de här pengarna?
Nej, det kan jag inte.
Okej, okay. Varför kan du inte göra det då?
För att jag vill inte det.
Okej.
Okay. Och frågan om pengarna, vart hon tagit vägen, den kommer upp igen.
Och det är en intressant fråga där med pengar. Vi pratar om 2-3 miljoner som du har lurat av tre av de här herrarna på 2-3 år. Vad har pengarna tagit vägen? Vad har du gjort av dem?
Det kan jag inte svara.
Och är det inte så, Camilla, att när du får slut på pengar efter att han betalat dig nästan 1 miljon på de här lögnerna, att då kommer det med att du ska ta lån i hans namn i november?
Nej, det var inte därför. Och jag vet inte ens om hans
pengar... Ringde du inte mitt i natten och ville ha hans bank-ID som ledde till att han gjorde en polisanmälan?
Jag tror inte ens att det var mitt i natten, men det var inte därför. Absolut inte.
Nej.
Ja, så där håller du på. Vaga svar, inga konkreta redogörelser, minnesluckor och annat. Och i november 2023 kommer domen. Tingsrätten går helt på åklagarens linje och dömer Camilla till 2,5 år fängelse. Hon ska dessutom betala skadestånd till de som drabbats, ett skadestånd på 3 miljoner kronor. Och nu har det gått en tid. Camilla sitter i fängelset. Offren har förstås inte fått några pengar och det lär de aldrig få heller. Rättsväsendet går vidare, andra brott ska utredas. Men för de som drabbats finns såren kvar. För 3 killar som trodde att de mötte den stora kärleken. Deras liv har krossats. Allt som finns kvar är livslånga skulder. Och det är ju inte första gången som Camilla döms för den här typen av brott. Så frågan är förstås, vad händer när hon kommer ut? Är det över? Har hon slutat? Så här svarar åklagare David Brisman Topplack.
Det vet jag inte och det kan jag inte svara på, men jag hoppas det. För hennes egen skull framför allt, men också såklart för potentiella offer där ute. Men om det är något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp under tiden hon kommer vara frihetsberövad i fängelse och kan få ett slut på det här helt enkelt.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Research Estelle Parajon. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.